Det här är Människan och maskinen, en podd för Sveriges Radio P1. Jag heter Erik Skylt och gör de här programmen tillsammans med Per Johansson som är idéhistoriker och doktor i humanekologi. Min favoritepok i historien är de år som i alla fall i Frankrike brukar kallas för La Belle Époque, den ljuvliga tiden, decennierna före första världskriget år 1914. Några av mina favoritkonstnärer är verksamma under den här tiden. Bara i Frankrike har vi Monet och hans neckrosor, Debussy och hans nydanande konstmusik. Och så Marcel Proust som visserligen slutför sin stora roman senare, men som i På spaning efter den tid som flytt ger gestalt åt den vibrerande energi som den här tidsperioden var genomsyrad av. Och kanske är de här decennierna en alldeles särskild skärningspunkt mellan den moderna tidens möjligheter och den gamla världens skönhetstörst. Något vackert, något lovande, något smått fantastiskt. Människa och maskin i unikt samarbete. Visst fanns det problem med sociala spänningar över hela Europa. Något som brann under ytan, men på det stora hela genomsyrades nog samhällena av en sällsam optimism. Ja, här fanns kanske en potential till en besjälad, helt mänsklig modernism. Men så hände något. Det var i slutet av sommaren 1914. De flesta trodde att det skulle gå över snabbt. Men snart hade ett krig brutit ut som skulle utvecklas till en av den europeiska kontinentens största tragedier genom alla tider. Det var starten på det första världskriget. Kriget som skulle få slut på alla krig, men som istället fick en stor del av den gamla världen att gå under. Dagens program har rubriken Katastrofen.
Överhuvudtaget rådde någon sorts fantastisk optimism och tro på människans möjligheter att skapa ett bra samhälle åt sig, och att man tyckte att man hade börjat uppnå det där. Och så bara alldeles som genom ett trollslag så bröt denna enorma katastrof ut.
Mm.
Det är ju något. Det är ju egentligen något. Det har ju naturligtvis skrivits oändligt mycket historieböcker och spekulationer och förklaringar mer eller mindre trovärdiga om detta. Ja, vi ska inte ge oss in i det. Men det kan vara lönt mot bakgrund av vad vi har pratat om i många andra program och fundera lite över hur såna här otroliga kontraster kan uppstå i det europeiska medvetandet. Att man å ena sidan lyckas faktiskt åstadkomma någonting som du säger, som är vackert, lovande, fantastiskt, inspirerande, som bidrar till att bygga upp hela den här moderna världen på ett bra sätt. Men det är ju väldigt få av oss som egentligen är emot moderniseringsprocessen i sig, trots att vi idag är väl medvetna om avigsidorna, men det är inte så många som är radikalt antimoderna egentligen. Och innan första världskriget så verkar det ha funnits någon sorts frö till en modernitet som den borde ha blivit. Och det där är ju liksom nästan lite hjärtskärande att tänka på. Men uppenbarligen så var det något man inte hade förstått på den tiden. Det var någonting man hade missat. Det fanns för mycket mentaliteter från tidigare epoker och helt annorlunda tänkesätt egentligen och motivationer bakom vad man gjorde som levde kvar mycket starkare. Och jag tror inte man då egentligen på djupet, det är ju uppenbart på ett sätt, man förstod inte på djupet de här kontrasterna som man levde i. Det ställdes på sin spets och kom det så tydligt uttryck mentalt också i förhållande till reaktionerna de första, i alla fall på första världskriget, när när kriget först bröt ut, det rådde ju en otrolig entusiasm liksom. Om vi bara håller oss, för att begränsa tiden i programmet inte minst här nu då, vi håller oss lite grann bara exempelmässigt till den brittiska sidan, så man såg det ju som någon sorts korståg nästan det här. En sorts sista striden mot de här onda krafterna som tyskarna representerade. Och kyrkorna eldade på det här också i teologiska termer. Nu tror ju inte jag att gemene man tog den här teologin särskilt allvar egentligen, utan det var väl ett av flera uttryck för någon sorts romantisk föreställning om krig egentligen. Mm. Som byggde på tidigare krigserfarenheter, där krig var ganska trots allt, med vissa undantag som 30-åriga krigen, som var oerhört destruktivt på olika sätt. Napoleonkrigen var ju också på sätt och vis destruktiva, men inte alls i den groteska skala som första världskriget, för att inte tala om andra världskriget som man kan se som en sorts fortsättning på första världskriget. Det är liksom någon sorts total förstörelse, total förintelse på alla plan på något sätt.
Skulle man kunna säga, utifrån vår programtitel, att det som man runt år 1914 inte hade förstått på djupet är maskinen?
Ja, jag tror att det är en sak jag tycker vi kan återvända till i nästa program faktiskt, det här med vad man skulle kunna kalla den romantiska maskinen. För vi ska återkomma till romantiken, men vi kan säga så mycket nu att romantiken utmålas ju ofta som en sorts protest mot Newton och den mekaniska världsbilden och industrialiseringen och så vidare. Och det ligger, när det gäller vissa av företrädarna för den så kallade romantiska rörelsen, både i England och Tyskland, så ligger det ju en del i det. Det fanns definitivt den sortens kritik, men det fanns också en annan romantik som smälte samman med industrialiseringen, smälte samman med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, där man alltså så att säga romantiserade de maskinmässiga möjligheterna skulle man kunna säga, och såg frö till någonting fantastiskt. På sätt och vis, om vi går in med lite mer i detalj på det sen, på sätt och vis det du menar när du säger att mot slutet av 1800-talet så hade man åstadkommit någon sorts väldigt tilltalande estetisk modernism där det inte egentligen låg ingen motsättning mellan det industriella, maskinmässiga och, vad ska vi kalla det, en djupare holistisk livskänsla. Den attityden verkar ju ha funnits mycket, och det hängde ihop med framstegstron i hög grad också. Man såg liksom kontrasten mot det tidigare typen av religiöst och mera hierarkiskt organiserat samhälle. Mm. Man såg den kontrasten, men man verkar inte ha förstått i vilken utsträckning motivationer och tänkesätt fortfarande levde kvar från den äldre perioden.
Men det jag tänker på när jag säger att man inte hade förstått maskinen var alltså det maskinella kriget.
Ja, precis. Ja, visst. Nej, det hade man ju verkligen inte förstått.
Och det var det som då visade sig när första världskriget väl drog igång, att här hade de vissa romantiska officerare övat fältslag och vässat sitt kavalleri och putsat sina hjälmar. Men när kriget väl var en realitet så var det bara en maskinell slakt egentligen.
Ja, det är det jag menar med att gamla föreställningar levde kvar. Det var ju i förhållande till krigssituationen extra uppenbart klart i attityden till själva krigföringen och vad det innebar av heroism och möjlig ära och allt möjligt. Det, som levde kvar och som inte visade sig väldigt snabbt inte passa in överhuvudtaget med de här nya industriella möjligheterna att föra krig. Alltså, historieskrivningen i efterhand har ju kunnat konstatera en väldigt djupgående och radikal förändring av krigskonsten, framförallt mellan det så kallade Krimkriget 1856 och fram till första världskriget. Det har såna, det innebär sådana saker som att arméerna blev större. Vissa stater införde värnplikt. Industritillverkning gjorde det möjligt att utrusta många, många mer soldater. Tidigare så tillverkades ju allting genom hantverksmässigt. Det fanns ju en viss gräns för hur mycket vapen man kunde framställa per tidsenhet, per soldat. Liksom. Så det satte ju liksom en gräns för hur stora arméer man kunde utrusta. Men nu kunde man ändå masstillverka industriellt vapen och allt annat som behövs i ett krig. Dessutom hade det varit en ganska kraftig befolkningsökning i slutet av 1800-talet. Så man, det fanns fler soldater att tillgå också potentiellt. Och järnvägar då, och ångfartyg, de gjorde det möjligt att transportera mycket snabbare än tidigare. Så hade man hade också utvecklat generalstaber som var någon sorts centrala planeringsenheter för hur kriget skulle bedrivas. Alla de där sakerna är ju moderna, rationella, industrimässiga påfund liksom. Och det hade aldrig prövats eller förverkligats i en reell krigssituation tidigare. Så det fanns ingen som helst erfarenhetsgrund för det. Så att du fick en krock mellan de reella förutsättningarna, de reella omständigheterna som hade ändrats på några decennier å ena sidan, och de kvarlevande romantiska, om vi kallar det för det då, brist på bättre just nu, föreställningarna om vad krig innebär.
Ja, det där är väldigt intressant, för det, jag minns när jag läste säkert 10 år sedan nu Peter Englunds stora bok om första världskriget, Stridens skönhet och sorg.
Ja.
Och den vände ju helt upp och ner på saker jag trodde jag hade begripit före jag läste den boken. Jag trodde att det maskinella i kriget, alltså det maskinella i första världskriget uteslutande handlade om kulsprutor, nya typer av artilleri, senapsgas, sådana saker, gevär kanske. Men han visar tydligt att det som orsakar den stora masslakten är taggtråd, järnväg, precis som du sa, och arkivskåp.
Ja, det är planeringen. Ja,
precis. Forna tider var man tvungen, om man skulle dra ihop en armé, var man tvungen att resa runt till alla små byar och liksom tvinga folk att vara med. Ja, vissa kanske kom med frivilligt. Men,
ja, det var ju väldigt mycket legosoldater också.
Ja, det också. Men här i början av 1900-talet var vi bara skickat brev. Du är inkallad.
Ja, så återigen om vi håller oss till den brittiska sidan. Därför, i början av första världskriget så rådde ju ingen allmän värnplikt där, utan det byggde på frivilliga. Och mentaliteten var ju att det rätta var att anmäla sig som frivillig. Och det var direkt skamligt att inte anmäla sig som frivillig. Så senare under kriget, när man tvingades införa värnplikt för att få fram tillräckligt mycket soldater som kunde slaktas i skyttegravarna, så för det gick ju åt så mycket folk, vi kan återkomma till det. När värnplikt infördes så var det många som skyndade sig att anmäla sig som frivilliga innan, för att slippa skammen att komma till slagfältet och berätta för sina medsoldater att ja, men jag blev inkallad medan de hade anmält sig frivilligt. Så det fanns verkligen en anda i början av kriget, och det var säkert likadant på andra sidan, en anda i början av kriget som gick ut på att det här var en plikt mot fosterlandet, och det här var något ärofyllt, det här var någonting som man verkligen måste ställa upp på, för det här var viktigt, det här gällde världen som man kände den, dess fortlevnad liksom.
Ja, det är intressant att stanna kvar vid den känslan, alltså det heroiska, i och med att den verkar vara så allenarådande under den tiden. Kriget var ett äventyr. I kriget så kan du vinna en typ av ära.
Ja.
Det är en plikt, men det är också någon typ av jakt efter, vad ska man säga, det levande. Men allt det där var ju falskt.
Ja.
Det är väl falskt i alla krig, men särskilt i det här kriget.
Ja, om vi bara tar ett exempel. Barbe skriver i väldigt korta ordalag en händelseutveckling under första världskriget. På morgonen den 1 juli 1916. Underbart väder. Ungefär som idag här, kan jag tänka mig, fast varmare då. Klar sol, stilla. Klockan 7 så började brittiskt flyg, artilleri och bomba de tyska ställningarna. Under lite mer än en timme så avfyrade man nära 250 000 granater mot tyskarna. Ljudet hördes ända till London. Alltså, ja, man blir helt... 7:30 så ljöd visslor, trummor och säckpipor. Och nästan 100 000 brittiska soldater klättrade upp i skyttegravarna längs hela fronten där vi, som var ungefär 2 mil vid Somme. Och de var helt säkra på att nu ska vi segra. Efter en sån bombardemang så måste de vara helt tillintetgjorda, tyskarna. Så de stormade fram där och seger vissa 100 000 brittiska soldater. Men visade sig att de tyska ställningarna, de var i stort sett oskadda. Så tyskarna kunde obehindrat öppna eld mot de framstormande britterna då. Nästan 20 000 stupade, 40 000 sårades bara på den förmiddagen. Och sen det här slaget vid Somme så kallat då drog ut på tiden till mitten av november. Och det var ju över 1,2 miljoner döda och sårade. Och det värsta då, det är att ingenting uppnåddes överhuvudtaget. Det ledde inte till något avancemang liksom territoriellt. Det var inte till någon militär nytta överhuvudtaget. Alltså vad man på sätt och vis måste kalla ett otroligt hjältemod slösades bort till ingen som helst nytta överhuvudtaget. Så efter när sånt här hade pågått ett tag så började ju fler och fler naturligtvis inse att det här är ju helt meningslöst. Och när kriget, det fortsatte ju sen ända till 1918, men det var en enda sån här skyttegravszon från Belgien till Schweiz, 65 mil eller något sånt där av skyttegraven. En ganska smal zon egentligen. Där man inte kom någon vart, varken åt ena eller andra hållet i princip under hela kriget. Totalt stillestånd, så hade två industriella system som stod mot varann, bombarderade varann, gjorde av med hur mycket granater som helst och bara förstörde den här skyttegravszonen totalt. Totalt öde allting. För att tala och mellan de här maskinerna då, så har du människor som bara bokstavligen mosas. Det var så många döda så att de varken kunde eller hann begrava allihopa. De bara låg där och man grävde i marken nya skyttegravar, så grävde man upp liken som hade liksom täckts över av jord av exploderande granater och massor av råttor fästade på liken och växte sig stora som katter. Det finns så många hemska historier som man klarar knappt av att läsa om det. Men stanken från fronten kändes flera kilometer därifrån. Det är så groteskt som man kan inte ta det till sig överhuvudtaget, hur någonting sånt kan pågå i år efter år.
Får jag lansera en idé här? Som handlar om att under världskrigen så dör Europa.
Ja, det kan man... Så kan man säga på sätt och vis. Ja, särskilt efter andra världskriget uppenbaras ju också ett sånt, fortsätter att uppenbara skulle man kunna säga, någon sorts latent förfärligt mörker i Europa som uppenbaras på just det här sättet, som man hade ju önskat att man hade kunnat förstå det.
Ja. För är inte hela världskrigen en typ av tecken på att de här idéerna om upplysning och den civiliserade människan och det civiliserade samhället, att det på något sätt är lite falskt?
Ja, det kan man ju säga.
För jag menar, fram till första världskriget så tänkte man ju i Europa att vi har funnit det.
Mm.
Så här bygger vi det perfekta samhället, och det byggs också på filosofi och naturvetenskap och just all den här framtidstro och skönhet och allting.
En möjlighet är ju att man faktiskt, om man skulle kunna kanske säga att man hade kollektivt på något sätt hade fallit offer för en estetiserande rationalism.
Mm-hmm.
Som i sig inte precis är något ont eller dåligt, tvärtom. Men om den behärskar sinnena på bekostnad av en djupare insikt av att människolivet behärskas inte bara av sådana upphöjda saker. Då hotar något hemskt. Så det är någon sorts bristande kollektiv självinsikt och någon bristande som måste ha yttrat sig på väldigt många olika sorters individuella sätt också. Det är något farligt i att tro på rationaliteten och estetiken så starkt så att man inte förstår att det finns andra krafter, känslor, motivationer, oförstådda dunkel i människan kvar.
Men kan det vara så här att det under den här perioden finns någon typ av kluvenhet? Jag tycker jag, när jag studerar konsten under de här decennierna före första världskriget, kan se den kluvenheten. Det är fantastisk konst som skapas, men den skapas i en typ av gränsland mellan ljus och mörker. Det vill säga, det finns det här skönhetstörstande. Det finns det vackra, men det finns också det, vad ska man säga, det dolda i människan, mörkret, undergången. Och efter år 1900 så eskalerar det här i konsten. Det kan man se och det kan man höra, till exempel klassisk musik från den här perioden.
Just det.
Den blir mer och mer brutal.
Ja.
Och precis före första världskriget är den närmast
som man känner på sig.
Precis. Och det här brukar ju många... De här teorierna är ju välkända och det är inte jättemånga som tar dem på fullt allvar. Men jag ser ofta konstnären som en typ av närmast shaman med en lätt förmåga att...
Någon sorts andlig seismograf.
Precis, att känna av samhällsförändringen på djupet. För att det finns ju en... Vi behöver inte göra så många nedslag i det sena 1800-talet, men det finns ju en typ av kluvenhet. Ta bara det här som den viktorianska sexualmoralen, som är på ett sätt så sträng så att man då måste ha någon slags tyg runt bordsbenen för att bordsben skulle då påminna om kvinnoben och skulle vara då äggande. Det är liksom en helt neurotisk hållning till sexualitet. Samtidigt så var prostitution i de europeiska storstäderna, alltså det var så utbrett så att det går inte att föreställa sig miljoner människor som var prostituerade. Så att det var en total sexualiserad tid. Men under ytan, det fick inte komma fram i det här då upplysta, borgerliga.
Nej, men det är den här kluvenheten, det är den jag också tänker på i sammanhanget. Alltså det måste finnas någon sorts... Jag ser det här. Det är ingen total förklaring, men det måste vara en viktig aspekt i sammanhanget, det här med den kartesianska dualismens reella inflytande. Och nu menar jag inte bara tankemässiga, utan att den har faktiskt, som vi var inne på i förra programmet, apropå skifterna och det här också, att den har faktiskt börjat realiseras i yttervärlden. Så att du har på riktigt åstadkommit i din faktiska omgivning två olika saker. En som är den här moderniteten som den skulle kunna blivit, som vi sa nyss, va? Om man fokuserar på det som man tycker verkar positivt. Som ju är verkligt, såklart. Men, och som har mycket med det inre att göra, skönhetsvurm, men också alltså verklig skönhet. Det är ju vackra miljöer man skapar i städerna. Att en sån stad som Budapest, som till stor del byggdes under den här tiden och ganska välbevarad och restaurerad. Det är otroligt vackra byggnader, gata efter gata efter gata. Så det är den ena sidan. Den har ju någon sorts inre motsvarighet också i den romantiska rörelsen, poesi, konst och alltihopa.
Ja, eller ta sånt som vad ska man säga, den stora sekelskiftsvåningen, som än idag är den typ av bostad som är dyrast på bostadsmarknaden i Stockholm.
Ja.
Det är fortfarande.
Ja, visst.
Och de här typen av sirliga trapphus och vackra portar.
Men om vi säger att det representerar ett uttryck för insidan i kartesiansk mening. så har du uttrycket för utsidan, resextensa, den utsträckta världen, den rationella världen, den mätbara världen, den därmed också planerbara och organiserbara världen, det har du i industrialiseringen. Och visserligen bygger de första industribyggnaderna under den här tiden och fram till och med första världskriget byggs ju, gamla industribyggnader är ju vackra. Och det fortsätter ett tag till, men det försvinner ganska kvickt sen efter första världskriget. I Sverige har vi till exempel gamla industribyggnader i Norrköping, vackra byggnader. Men sen blir industribyggnader fula. Och så att det verkar ha funnits någon sorts väldigt inre... Det är ett uttryck för en insida som man kan känna sympati för. Men uttrycket för den andra sidan av den kartesianska dualismen är ju då det här maskinmässiga och rationella och planerbara och organiserbara. Och det är ingen slump precis att det som är de materiella förutsättningarna för första världskriget är så radikalt annorlunda, de inre föreställningarna om krig och om allt annat egentligen.
Just det.
Så
jag menar, järn, som krockar här.
Ja, det är det som krockar. Järnvägarna. Tidtabeller krävs. Ett system över hela Europa byggs upp. Det måste planeras i detalj. Det möjliggjorde ju också planering i detalj av själva krigsinsatserna. Man kunde ju liksom schemalägga leveranser av nya soldater och skjuta sönder till fronten. Det var helt rationellt på båda sidor. Alltså hela apparaten som liksom apparaterna som krockade vid fronten. Båda de var ju extremt rationellt organiserade.
Precis. Och egentligen måste det väl vara så att, för jag tänker på själva synen på människan eller människovärdet i skyttegraven.
Ja.
Människan, den levande kroppen, måste ju ha sett som en komponent i en maskin.
Ja, ja.
Annars ja, går det ju inte att få till den typen av slakt.
Nej. Nej, och det är ju en total kontrast då med den storskaliga perspektivet på det hela. Och perspektivet som de stridande själva måste ha haft måste ju ha varit ett helt annat egentligen.
Ja, det är klart. Om man hårdrar här, jag bara testar den här tanken. Första världskriget är... Det är en projektionsyta för väldigt många saker förstås. Men en av de sakerna som det kriget är en, vad ska man säga, en kraftmätning mellan Descartes två världar, den inre och den yttre, där den yttre vinner, förintar.
Ja, det är faktiskt någon sorts symbolisk, metaforisk tolkning av innebörden i det hela som inte är helt tokig. Det håller jag med om. Det är ju, ja, tänkvärt.
Men en sista sak här. Jag sitter och tänker medan vi har pratat här. Är det inte så att de stora katastroferna under 1900-talet, första och andra världskriget, ändå har lett till en typ av medvetenhet när det gäller död, krig och människans värde? Jag menar, den typen av krigshets som fanns före första världskriget, när helt vanliga människor tyckte att det var något positivt att dra ut i krig, att det var ärofyllt, att det var ett äventyr. Jag skulle säga att det faktiskt inte finns idag.
Nej, det känns ju helt i västvärlden i alla fall.
Ja.
Så känns det definitivt omöjligt då, på allvar, tänka så.
Mm. Och det är klart att det alltid finns små radikala grupper som tycker annorlunda. Men på det stora hela så upplever jag att den typ av romantisering är faktiskt död. Och det är någonting gott.
Ja, det finns ju också objektiva omständigheter som gör det väldigt svårt att upprätthålla det överhuvudtaget, nämligen existensen av kärnvapen. Hur heroiska kärnvapenkrig
finns inte
liksom. Det kärnvapenmöjligheten lägger någon sorts hämsko på alla allt för långtgående fientliga avsikter oavsett syfte. Nej, det är väldigt svårt att föreställa sig med dagens vapen. Inte bara kärnvapen då, utan även andra otroligt kraftfulla vapensystem och mer automatiserat dessutom. Föreställa sig det som någonting meningsfullt på något mänskligt sätt. Det är också så typiskt hur den starkaste militärmakten USA är mest av allt inriktad på att fast man lägger sig i diverse konflikter och bedriver krig här och var då så har ju utvecklingen mer och mer gått till mot att minimera förlusten av de stridandes liv. Det är ju en drivkraft bakom automatiseringen av vapensystem också. Till slut så kan du ju få vara, om du tänker dig två sidor med automatiserade vapensystem, så får du två maskiner som bokstavligen strider mot varandra. Då upphör ju all mänsklig meningsfullhet såklart.
Och då är det nästan som en fotbollsmatch. Två stater som skickar ut sina
industriella system som liksom mördar robotar
på en arena ungefär.
Ja, en sorts industriduell.
Men då skulle jag sista saken skulle vilja säga att vi har ju många program identifierat att det finns en typ av tomhet i samhället idag.
Ja.
Och jag som en gammal 1800-tals romantiker som jag på något sätt är, kan på ett sätt sörja det här att varför är ingenting vackert längre? Eller varför finns inte de här djupa berättelserna om människan och den här mystiken och allt det där? Men den här romantiken, om man ska vara uppriktig, har en farlig potential. Mm. När den är grunden för ett samhällsbygge. När man inte bara tar Wagners opera som estetiska musikaliska upplevelser, utan man går därifrån och tänker att det här säger någonting om hur samhället borde vara. Det är kanske en typ av kraft som man inte ska leka med. Som man behöver vara rädd för.
Ja, rädd. Man kanske inte ska vara rädd för den, det tror jag ju för sig. För att...
Nej, inte rädd då.
Det här är någonting jag grunnar väldigt mycket på. Jag har inget färdigt svar, men grunden för hur jag grunnar är att jag misstänker väldigt starkt att det är en falsk och vilseledande motsättning mellan romantisk meningsfullhet och rationell, eller vad man vill kalla det, meningslöshet, mellan någon sorts entusiasm och skönhets, vad som helst, å ena sidan, och någon sorts tom funktionalism å andra sidan. Det är, för att om man säger att det här romantiska är farligt, då vill man ju eliminera det då, för att man vill inte att det ska vara farligt någonting. Men tänk om saker och ting måste ha ett visst drag av farlighet för att det ska vara lönt någonting. Om det inte finns någon risk, om man eliminerar alla risker, då är det ju ingenting som utmanar en, ingenting som får en att upptäcka oanade inre förmågor och krafter och sånt. Då är det ju bara ett evigt mähäbla och allting. Så kanske behöver vi något sort mer balanserat sätt att försöka, och framförallt på ett individuellt plan, hur det ska yttra sig kollektivt, det vågar jag inte ens spekulera i. Men om jag håller mig till oss som personer, så om man inte hittar i sig själv någon sorts balans mellan lugn och farlighet, där man erkänner farlighetens nödvändighet, risktagandets nödvändighet för att känna att livet är värt att leva överhuvudtaget, så och bara betona liksom bekvämlighet eller någonting, då strävar man åt det hållet. Och vad man egentligen säger då är att människan borde domesticera sig själv så till den milda grad så att de fungerar precis som korna i hagen.
Ja.
Kan mjölkas på det ena och det andra när det behövs för någon sorts totalt meningslöst syfte egentligen.
Men om man tittar på katastroferna under världskrigen så kan man ju känna att det är egentligen enda sättet att komma bort från den här. Om mänsklighetens potential till förödelse är så stor, mycket tack vare modern teknik då, maskiner, om den potentialen till förödelse är så stor, så måste vi väl tygla oss själva.
Ja men det är klart man det är väldigt bra att tygla den sortens storskaliga extrema destruktivitet, men det betyder ju inte att man behöver tygla allting som verkar farligt och riskfyllt. Det måste ju finnas någon sorts rimlighet i det hela. Att växa som människa innebär ju att utsättas och utsätta sig för risker och märka att man klarar av det. Det finns inget annat sätt att växa som människa överhuvudtaget. Så att eliminera alla både kollektiva och personliga risker och faror och så vidare, det är lika fel på andra hållet om man säger så då. Det finns någon sorts ofrånkomlighet i situationen i att vara människa i världen som inte går att komma undan. Den kan aldrig bli perfekt. Kommer alltid att ha de här kontrasterna. Det betyder inte att man inte ska göra allt man kan för att undvika extremismer så att säga. Men situationen som sådan kommer man inte undan. Det går ju liksom inte att låtsas att man skulle kunna leva någon sorts bekvämt vakuum hela livet. Så dör man och så var det inget mer med det.
Men första världskriget måste vi väl ändå lära oss att det i alla fall då fanns en typ av naivitet när det kommer till
det här. Det är ju väldigt uppenbart. Ja. Absolut. Mm. Den sortens naivitet finns väl på olika håll fortfarande. Mm. Det motsäger ju inte det jag säger egentligen, skulle jag säga. Jag menar att det är fel att se den som någon sorts antingen eller situation här. Alla antingen eller val är fel val. Fel premisser för att tänka överhuvudtaget.
Du har hört Människan och maskinen, ett program av Per Johansson och mig, Erik Skylt. E-postadress till oss är maskinen@sverigesradio.se.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.